En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Tone!
Welcome to class.
Welcome to class, bambino class.
Brukar du också få skäll i skolan för du sminkar dig på lektionerna?
Nej, Tone. Okay.
Det var mer en me thing.
Nej, jag var mer teacher's pet.
Var du det?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte.
Det kan du väl få vara?
Nej, jag var...
Så du, var du teacher's pet? Du får vara teacher's pet om du var det.
Ja, det var jag säkert. Jag gillade det skolan.
Nej, så var inte. För att det var i 90-talet som man skulle ändå vara cool.
Man kunde inte... Snälla, det var inte bara på 90-talet man skulle vara cool i skolan. Nej. Alltså sluta tro att ni på 90-talet var de enda som ville vara coola.
Nej, men så kunde man absolut inte hålla på. Så
jag upp hand.
Nej.
Så ni bara pratade rakt ut?
Hoppades att läraren skulle fråga.
Alltså jag hade ju så mycket DAMP så jag pratade ju bara ut hela tiden.
Får man inte säga det? Eller varför säger du
damp?
Det?
Nej, jo. Får man absolut inte säga
får man
det.
Inte?
Nej, jag kan inte tänka mig.
Ja, men så du pratade bara rakt ut.
Mm.
Underbart, en underbar egenskap.
Ja, blev utslängd alltså en hel del.
Ja.
Ombedd att gå och sånt.
Ja, men hur kändes det?
Fuck you, alltså jag blev så arg. Fast ja, ibland var det också
ville du stanna? Ibland kan jag säga utpekad.
Nej, det var väl på något sätt coolt också att bli utpekad. Man var så här,
sluta!
Yeah!
Sluta kasta ut mig.
Men ibland var det också att man verkligen ville bli utkastad.
Mm. Vad gjorde du då? När du verkligen ville bli utkastad?
Då gick man runt och flumma på skolan typ. Nej, men, jag verkligen ville. Ja, men det var väl att man alltså jag var väl bara så typ de sa så sluta sminka dig.
Nej. Tror du att du och jag hade varit kompisar på högstadiet?
Men jag har svårt att få bild av hur du var.
Jag tror inte det.
Tror du inte?
Nej, du var alldeles för cool för mig.
Men jag var ju, nej, det var jag inte. Men jag var ju jättepolitisk.
Mm. Ja, men det hade jag inte varit
skraj för. En gång slängde jag bok på en tjej som sa att sjukskrivarna var lata.
Jag kommer ihåg när det började... Men jag har säkert berättat om det förut. Men alltså, när det började en kille i min klass som folk sa var moderat.
Jaha, alla var moderater i skolan.
För att ingen hade det var
någon
helt
som alla med var om. Nej, men sen jag i skolan i Limhamn, alla var moderater.
Okej.
Okay. Alltså jag vet att jag typ så här Irakkriget började typ när jag gick 8 eller 9.
Ja.
Och då hade jag blivit det var ju typ så jag blev politiskt aktiv. Det var ju Irakkriget.
Mm.
Och då delade jag ut massa flyers att man skulle demonstrera mot ett krig.
Ja.
Och då blev jag uppkavlad hos rektorn som var typ så här att man kunde bli avstängd om man delade ut antikrigspropaganda på skolan.
Same same.
Alltså folk var så de var jättehöger.
Ja.
Ja,
fan vad sjukt. Ja. Flyers. Det är kul att du sa flyers för nu vi ska kanske prata om det senare.
Ja.
För att jag läste den där intervjun med Isabella Löwengrip i DN.
Ja.
Och då eller om jag såg intervjun med henne. Hon var så här hur vill du jobba politiskt? Hon bara jag tänker dela ut flyers. Man bara man bara, det heter flygblad.
Ja, okej, okay, äkta, förlåt. Ja, flygblad, vi sa flygblad.
Min kultur är flygblad.
Okej, okay, Gunilla Brodresch.
Ja.
Det var så kul, det var någon som klagade också på ditt svenska språk.
Var
på ett klipp här om veckan. Men när du citerade en engelsk text.
Jaha, det tycker jag är...
Snälla, där... men lite, släpp ej. Släpp ej, vi ska börja säga allt på danska istället.
Yeah.
Ja, hur fan är det med dig då?
Men vet du vad? Du frågade mig förra veckan om våren.
Ja.
Och... Så här känner jag nu med våren att det är inte den här att jag absolut inte kan sova, men nu är vi i den här fasen när det är så vackert så att jag vill dö.
Nej, men.
Så att jag känner att jag inte kan leva för att det är för
jag känner att jag är som en sån kille som är så kan du bara inte känna så mycket.
Igår jag gick hem genom stan igår från Skeppsholmen till söder och du vet i skymningsljus. Nej men
var det vackert.
Jag kan inte. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Det är liksom jag vill bara stänga av för att river upp liksom en
för mig också en jobbig period börjat.
Ja.
Där alla vill äta utomhus. Okay. Och jag hatar att äta utomhus.
Gör du?
Igår skulle jag träffa min syrra och vi skulle äta någonting efter jobbet bara. Och hon var så här, var kan vi sitta utomhus bara? Alltså, varför ska man sitta...
Varför hatar du att äta utomhus?
Jag bara hatar det. Jag vill vara
för
inne.
Att, men vadå, jag, du som...
Obekvämt.
Ja, ah, okej. Okay, det är ändå en
ljust
skäl.
Ljust. Mycket surdur. Dåliga bord. Alltid dåliga bord. Mm, man sitter i nedförsbacke.
Ja.
Det bara är ingen förhöjd... Nej. Och det enda jag inte oroar mig över
ett glas vin, ja.
Fast vet du vad jag älskar?
Nej.
Ta ett glas vin inne.
Vad vill du göra ute?
Det här är ju den största mobben i min familj. Att jag aldrig vill vara ute.
Okej.
Inte ens på sommaren.
Nej.
Jag älskar att vara inomhus.
Men när det är en sån otrolig dag som det är nu på våren eller senare på försommaren, när allting exploderar, ljuset är så starkt, känner du ingenting så här, jag måste gå ut?
Ja, men jag känner typ så här, du säger något intressant där.
Ja.
Jo, jag känner att jag måste gå ut.
Ja, men du
och det
vill
är inte alls njutningsfullt.
Nej, jag förstår. Jag förstår precis.
Och jag tror att typ, ja, men det är verkligen ett skämt. Alltså, typ, det känns också som att hela tripprapporten, min första bok, handlar om att vara inne på sommaren.
Ja.
Alltså, jag älskar att vara inne på sommaren.
Ja.
Men det enda är att jag tycker också lite för ljust.
Du får inte ångest av det?
Alltså, jo, det kan jag ju få. Men så känner jag också, typ, så här, gud vad löjligt, varför ska jag få ångest över det?
Ja, men du får den ändå.
Ja, alltså, ja. Men jag tror att inte så mycket ångest att jag egentligen här, agerar på den.
Det här tror jag är den riktigt. Det här är apropå svensk kultur.
Ja.
Vi har inte pratat om svensk kultur.
Typ apropå...
Det här är att vara
svensk.
Uppvuxen i Sverige. Att känna så här.
Mm.
Att ha den här otroligt jobbiga relationen.
Vi har ju både det ena och andra vi ska prata om idag. Men vad ska vi börja med egentligen?
Jo, jag tänkte på en grej när jag läste Expressen förra veckan.
Ja.
För då skrev Jens Liljestrand en text om det... Men jag retar mig lite på att de på Expressen helt enkelt kallar det för verklighetslitteratur. Det är något norskt begrepp som de vill...
Aha, och vad är det?
Det är autofiktion.
Ja, men varför, vad skiljer sig... Alltså jag förstår
jag
typ
inte
riktigt vad det autofiktiva egentligen skiljer sig från det självbiografiska.
Nej,
jag har ju en liten känsla av att jag fattar.
Det känns bara som att de vill ha ett,
de vill ha ett, nytt,
ett nytt ord.
Mm.
Från någon norsk professor kanske. Mm. Men jo, för då skrev Jens Liljestrand, han har skrivit ett par texter om att han...
Att han är så trött på autofiktionen.
Att han är så trött på att alla bara bryr sig så mycket om honom hela tiden, skriver om honom hela tiden.
Okej, det han är trött på är att, att det är så många många autofiktiva böcker som har skrivit om honom.
Ja, ja. Men varför är skillnaden mot det du sa?
Jag trodde du skulle säga att han var trött på autofiktionen. Så jag var tvungen att...
Det är han också.
Han är också det?
Ja.
Okej.
Han, men hans han exemplifierar det med att alla bara skriver om honom hela tiden. De kan inte sluta. Och då tycker han... Och det, för sig, det är roligt. Det är liksom en rolig...
Det är
take.
Roligt. Och jag tycker
men då
ändå...
Tänkte, det vill säga var så här. Du är kvinnornas Jens Liljeström.
Jag är det. Jag är det. Det är ju många som har skrivit om mig i sina autofiktiva böcker också.
Ja.
Och då tänker jag typ så här... För...
Skriver de om dig med samma...
För det jag har inte läst. Jag har inte läst. Jag läste faktiskt Jens Liljestrands text. Det verkar inte heller som han har läst allt.
Nej, den första texten.
Ulf Lundell har ju skrivit att han tycker att jag är pladdrig.
Mm.
Jag trodde jättelänge att han skrivit att jag var tjock. Och sen så vet jag att Amanda Romare har ju skrivit om min bok i sin senaste bok.
Ja, vad skriver hon där? Jag har inte läst hennes bok.
Att hon inte hade läst. Jag har inte heller läst den, men det är flera som har skickat till mig.
Ja.
Men att... hon inte hade läst Dagarna för att hon trodde att det handlade om en hora och en pimp. Vilket jag fattar.
Ja.
Men att hon sen läste den och att hon tyckte om den. Så
ja,
det var ju väldigt complimentary. Och sen så har jag varit med i en av Stefan Lindbergs böcker.
Ja.
Då vet jag inte riktigt vad som står där heller.
Nej.
Men jag tror någonting om att jag bor... För jag tror han skriver om sig själv.
Ja.
Så.
För ni, du bodde med honom.
Jag bodde, författaren Stefan Lindberg bodde hemma hos honom.
Jag har inte ju ett kapitel om dig i min bok. Nej.
Karin, jag bara, va? Nej, jag har läst din bok, jag vet inte hur
det är.
Och sen så vet jag att det var någon annan,
du inte har läst min bok.
Någon annan debutant för här om året. Då var jag tror jag till och med att jag var på baksidetexten.
Jaha.
Och då var det någonting att jag var på telefonen på en alltså att jag satt och scrollade på en poesiuppläsning.
Ja. Men för hans tes är ju att
typ att folk, så här är det ju lite. Ni sitter hemma och kollar på TV. Så här är det lite. Och jag, en anledning till varför jag tror att Ulf stör sig på mig är att jag recenserade en av hans dagböcker.
Ja.
Och i den recensionen skrev att det var lite som att läsa en gammal dagstidning.
Vänta, säg igen.
Jag recenserade en av vardagar och då skrev jag i Aftonbladet och då skrev jag att det var ungefär som att läsa en gammal dagstidning.
Ja.
För att nivån på autofiktion i vardagar är periodvis så slapp att det är bara anteckning efter anteckning om vad han ser på TV.
Mm.
Vilket då också understryker hans poäng att han skriver att jag är pladdrig i en annan... Det skrev han senare.
Okej, alltså, så han har sett dig på TV då antagligen?
Han ser mig på TV, sitter och tittar på TV, stör sig på att jag är tjock/pladdrig.
Det är bara så stream of consciousness live. Liksom, han är som en sån Twitch-kommentator.
Han är, jo, fast typ 1,5 år försenad. Det vill säga en gammal dagstidning. Exakt vad jag skrev i min recension. Och då tror jag typ så här, jag kan förstå då kanske att Jens Liljestrand blir, för det är väl bara att de ser honom mycket i tidningen. Och så är de typ så här.
Ja, men precis.
För det är inte som autofiktion så här, någon som är för han som friklättrar. Du vet, han som klättrar den där skyskrapan i Taipei.
Ja, ja.
Hade han skrivit autofiktion hade ju inte han skrivit om Jens Liljestrand. Nej, han sitter inte och läser Expressen.
Men gud, vad heter den? Alltså, jag vet
Alex.
Alex Honnold.
Exakt.
Nej, men för Jens Liljestrands tes då. Mm. Nu ska jag testa den på dig.
Okej.
Okay. Eftersom du är kvinnornas...
Eftersom jag är Jens Liljestrand som kvinna. Alltså inte kvinnor, för det är både män och kvinnor som har skrivit om mig och om honom.
Ja.
Så jag är den kvinnliga Jens Liljestrand.
Ja, precis. Du är, eller om det är han som är den manliga Tone
Schunnesson. Jag tror inte, han är ju mycket, mycket äldre än mig.
Ja, han är jättemycket äldre
så jag tror
han är
att
min
det,
ålder.
Nej, men jag tror att han har ju, för det första det är ju många fler som har skrivit om honom. Det är inte alls lika många som har skrivit, nej. Så att han är ju föregångaren. Ja.
Men hans tes i alla fall, eller som han skriver i den här första texten, och jag vet att det är något som du också tänkt på.
Mm.
Rubriken är nog nu ingen bryr sig längre om era liv.
Ja.
Han är bara trött på autofiktionen, eller som de kallar den i Expressen, verklighetslitteraturen. Ja. Och han tycker bara att den är, att genren är övermogen och att liksom konstnärligt död.
Ja.
Och den är verkligen så här, den sista rycket nu. Bla 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 bla. Vad tror du om det?
Jag tror,
alltså, för den här diskussionen har vi haft de senaste åren.
Ja,
mycket.
Verkligen. Så det är det kommer aldrig vara över med autofiktionen.
Nej.
Alltså vad vi än tycker om det. Och just nu heter den verklighetslitteratur och innan hette den autofiktion. Och
eller självbiografi.
Självbiografi. Eller så, det kommer aldrig vara över med den.
För att?
Det är bara intressant, det är bara en intressant form. Och jag tror det är en form som hugger tag i människor och... Men jag tror typ...
det är också det är en form som, alltså, som skapande människor känner ett behov
ja,
av.
Ja, man är intresserad av att berätta om sitt eget liv och liksom, man tror att det är relevant för andra, och vilket det är många gånger. Och jag tror typ på ett sätt så är den ju absolut inte död, för det är ju typ den formen som blir mest omskriven på kultursidorna. Det är ju ingen litteratur som väcker sån hetsig debatt.
Nej.
I den litterära offentligheten som autofiktion.
Nej.
Däremot så tror jag att den väcker en sådan debatt för att den svarar mot en marknadsefterfrågan som har att göra med författaren som person.
Mm.
Att det är enklare typ att diskutera den sortens litteratur utifrån väldigt tydliga jag.
Mm.
Alltså att det finns en sån... Du vet, det finns...
Alltså en kändislogik.
Ja... kändislogik, men fast inte ens bara kändis, utan jag tänker också typ hur alla är kändisar i sina egna liv.
Ah, ja.
Alltså bara i den så jagets framställning. Liksom, att den är så lättförståelig för människor som också inte läser mycket litteratur.
Mm.
Och jag tror typ, jag tycker inte autofiktion tycker jag är en jätteintressant genre.
Mm.
Men ofta så är ju diskussionen om autofiktion, eller hur man rapporterar om autofiktion, är ju fördummande mot genren och böckerna den skriver om.
Mm.
Alltså de senaste, jag tänker på Åse Berg, eller typ de senaste Ulf Lundells vardagar.
Mm.
Jag har nästan slutat läsa den autofiktiva litteraturen, och jag läser liksom bara diskussionen om den. Så det är typ som att jag ser...
Varför har du slutat läsa själva litteraturen då, tror du?
Ja, men kanske för att det är, alltså, bara för att det har känts lite mättat typ.
Och jag så tror... det är ju i linje med hans tes.
Ja, men lite, men jag vet inte heller så, jag vet inte om det är en tendens.
Nej.
Eller om det är jag som känner det typ. Och jag tror också att för att i och med att den blir så diskuterad på ett sånt konstigt detaljnivå typ, ska Amanda, den riktiga Amanda, vill hon att hennes kille ska... Det är som att man ser en reel från ett avsnitt. Det är ju som att man ser... Det är jättemånga som är så... Jag har aldrig lyssnat på Café Bambino, men jag ser era klipp.
Ja, ja, precis.
Typ. Det är typ som att den logiken funkar enklare på autofiktion.
Mm.
Men det är inte autofiktionens fel, utan det är ju litteratur. Den litterära, det är ju kultursidornas fel. Det är ju kultursidorna som är liksom, är slappifierade i den förståelsen av litteraturen.
Nej, nu.
Ja, förlåt, men det är det jag tycker.
Nej, men för att jag tycker, jag förstår vad du menar, men jag tror jag tycker en annan sak.
Alltså.
Och det är att jag tycker det liksom förloras ett viktigt lager i den här debatten som du är inne på, och det är ju den, liksom de materiella förutsättningarna för litteraturen för vad människor, för i uppmärksamhetsekonomin helt enkelt. Och att
vilken litteratur efterfrågas, vilken litteratur är förlagen beredd att satsa på?
Nej, men inte bara det, utan också vi pratade ju förra veckan om Lina Dunhams bok, den här Famesick, och hur relationen mellan henne och hennes publik, henne, och hon är ju liksom en extrem, hon är ju extrem för att hon väcker så himla mycket känslor, men att den korrumperar hennes skapande, uppfattar det, och det är också det hon liksom hennes
bok handlar om,
eller i varje fall så förstår man det när man läser boken. Och att jag tror att det finns någonting i liksom relationen, tekniken, författaren, publiken som gör att, och det har inte så mycket med kultursidorna, jag förstår vad du menar, men, och man kan kritisera kultursidorna, men jag tror att det är liksom mycket djupare förklaringar till det här som gör att i den här offentligheten vi lever i, när vi alla, som du säger, iscensätter våra liv, inte alla men många gör det, och man har den här väldigt liksom konstiga, fake, intima relationer med människor, och författaren också har en relation med sin publik på ett annat sätt, så det går liksom inte att bortse från hur den kraften som är väldigt stark mellan skribent, författare, en föreställd, det behöver inte ens vara en riktig reaktion från publiken, men det kan vara en föreställd reaktion från publiken. Hur kommer det jag skriver uppfattas i relation till hur jag framställer mig? Den kraften är så stark, och den tror jag på många sätt är dålig för kreativitet, därför att den invaderar författarens liksom skapande plats på något vis.
Så du är egentligen
förstår vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men jag tror att vi tycker olika saker då, för då tycker du egentligen mer att den autofiktiva litteraturen lider av den digitala, att den autofiktiva litteraturen är ett tecken på den digitala offentligheten, och det vill säga egentligen en svagare form av litteratur.
Nej, jag älskar autofiktiv litteratur, men jag tror att genren blir sämre delvis av den relationen, därför att den gör författaren mindre fri och mer liksom i någon slags föreställd dialog med hur saker kommer uppfattas hela tiden, och den kraften är ganska stark. Så jag tror att det är mycket svårare att hålla liksom, att skydda sig själv och sitt skapande om du skriver autofiktion i den här tiden. Och folk har, och publiken har också väldigt svårt att, gränserna är ju upplösta idag liksom. Så att publiken är också gränslös.
Ja, men publiken, men jag tror typ, alltså igen tillbaka till kultursidorna eller typ så den mediala offentligheten. Jag känner inte typ så här, det är ju de som undrar typ så här, det är ju de som driver så här, får man kalla en kritiker för fitta? Alltså du förstår vad jag menar, det är också typ så här, som författare förhåller man ju sig också till det, och jag tror typ egentligen så skulle man ju kunna säga att Åseberg skriver att en kritiker är fitta eller whatever. Skulle ju kunna vara ett tecken på att hon inte är påverkad av relationen, för det är ju väldigt...
Jag tror inte det,
man skulle kunna tänka det så. Men att det hela diskuterar... Alltså jag tycker att formen i sig förstås så mycket enklare eftersom den går att ha ett enkelt samtal om.
Ett
sätt som fiktion kanske inte alltid.
Ja, och att du menar att kultursidorna liksom sänker sig till en nivå där de inte borde befinna sig.
Eller TV4 eller hur man presenterar författare. Ja. Alltså,
men jag tror liksom... Nej, men jag förstår, men jag tänker också, jag tror var undrar om jag har nämnt den i programmet tidigare, men jag tänkte på någon grej som Rebecca Kärde skrev i någon av alla de här debatterna i höstas. Jag kommer inte ihåg ens vilken det var. Det var någon av de här skandalerna. Det kanske var Åseberg. Nej, men hon skrev bara att så här, litteraturkritiken och kulturjournalistiken har liksom inte redskapen riktigt idag för att hantera den här upplösningen mellan...
Nej, det var faktiskt jävligt intressant.
Ja, det är intressant. Och jag tror att det stämmer. Liksom.
Att hon var typ så här, för att vi försöker... vad är det nya författarjaget och vad är den nya...
Ja. Liksom... Och hur analyserar vi det? Hur förstår vi det? Och de gamla verktygen är så... Antingen är det väldigt klassisk då kritik av själva verket, ja, men man skiljer på verk och person, men publiken uppfattar det ju inte så.
Nej.
Och det är den där spänningen mellan den här triangeln, eller man ska säga, som det kanske verkligt intressanta uppstår. Men Och då kanske man antingen då skriver kritik eller så skriver man så debatt om man får säga lilla fittan eller inte.
Ja, för det är ju inte
men
bara publiken
frågan
utan
är
det är
mer
kritikerkåren.
Ja, ja, precis.
Alltså för jag menar kritikerkåren har ju blivit som publiken i den frågan och ja. Har ju också gått in i den här upplösningen.
I det som är debatten, ja. Men sen
exakt.
Gör vi ju den klassiska kritiken lever ju
jag vet, men ingen läser kritiken utan så det man läser ja,
det
om
det
autofiktion är,
hennes... är
ju debatten.
Ja, men det är liksom. Det som är hennes poäng att liksom du har kritiken, den når inte riktigt fram för det är inte heller det folk liksom
är intresserade
av. Och sen så försöker man hantera debatten och den kanske blir väldigt platt då, eller på något vis. Den liksom sänker litteraturen eller ja, gör den mindre än vad den borde vara. Och sen har vi inte riktigt verktygen för att klara av och diskutera det på ett mer... Men jag har inte heller svaret på hur man ska göra det.
Nej.
Men det är spännande.
Det är väldigt spännande.
Ja.
Men jag förstår, vet du vad?
Nej.
Inte, jag har ju träffat Jens Liljestrand en gång.
Tillbaka till Jens Liljestrand.
Ja. På Aftonbladets kulturfest. Ja. Och jag var full och var helt så här, mobbade honom.
Okay.
Alltså helt så här, tills han bara, kan du snälla gå ifrån? Eller han var så, alltså jag är mitt uppe i ett annat sånt här, så jag vill återgå till det.
Eller vad sa du?
Nej, men jag var typ inte så här, för då var det lite när han hade skrivit om att han hade en kris för att han tjänade så mycket pengar på sin bok.
Mm.
Och då var jag så, säg hur mycket du tjänar, säg hur mycket du tjänar, säg hur mycket du tjänar.
Det var ju det man ville veta.
Det var exakt, och jag tror typ jag hade ett par under västen, alltså jag var inte så mega...
Nej.
Du vet, jag kunde inte riktigt, jag var så här, vi har en thing going on, vi hade inte det.
Nej.
Alltså han var bara pratat med mig, alltså inte en sån thing,
nej.
Utan typ så,
han
svarade.
Han svarade inte.
Nej. Han svarade inte på frågan.
Nej.
Men jag tror också typ han kanske bara blir irriterad för han känner sig utpekad. Alltså förstår du vad jag menar? Det kan ju bara vara så.
Men tänk om någon skulle skriva så en om någon skulle ha med dig jättemycket i sin bok om liksom mitt liv i Stockholm och så.
Ja.
Så här, spionerat på dig typ och skrivit om ditt liv. Alltså hur skulle det kännas?
Alltså menar du att den på riktigt hade den gjort research eller var det bara dens fantasi?
Research. Den bara ja, någon blandning
för
av
om
så här,
det
observation
så,
och fantasi.
Okej, för om det var riktigt så här, observation och research,
ja.
Då hade det känts obehagligt.
Jätte.
Men om det var fiktion,
fanfiction.
Så hade jag varit helt så.
Ja.
Slay.
Ja.
Slay, slay, slay.
Ja, okej. Mm.
Men det är också...
Jag undrar.
Det är också... När man stör ju sig också på autofiktion, tänker jag, som författare och kvinna, för de tror ju, för att ingen tror ju att man kan skriva fiktion. Alltså när jag skrev dagarna
ja.
Så var jag så, oh my god, det är så skönt att jag nu har skrivit om en influencer som ljuger och anklagar sin pojkvän för våldtäkt. För då kommer ju alla fatta att det inte är jag. Och de var så här, det var till och med en i bokhandeln som var så här, kalla mig för influencer. Jag bara, va? Jag skriver.
Ja.
Alltså du vet, så det finns en sån jätte... Alltså, jag tror också att mitt raseri mot autofiktionen, för jag tror att jag har ett sånt, det är för att jag har blivit anklagad för att skriva autofiktion. Är det typ så Anna Karén? Alltså det är helt sjukt vad de kan göra autofiktiva takes
ja.
På en.
Ja.
Och typ, jag vet inte vad så, men jag har liksom suttit hemma i min lägenhet med min kille i typ 6 år och typ, eller du vet.
Men tror du, för jag tänker...
Och jag fattar att det är typ feministisk gnäll 1.a, men
nej,
det är bara
nej,
så
det är
störigt.
Nej, men jag funderar på, för att om det är så liksom, publiken ser på kvinnligt...
Ja, då är man kanske
lyssna,
så här, skitsamma...
Okej, förlåt. Om det är så publiken ser på kvinnligt skapande, då kommer de ju efterfråga en viss typ av text eller en viss typ av
ja,
böcker. Och då kommer kvinnor liksom tvingas in i den genren.
Ja, ja.
Och då kommer de för minsk, jag tror att det påverkar vilken typ av texter och böcker som kvinnor skriver.
Ja, det är klart.
Ja.
Det är klart att göra det.
Jag jobbar med en sokratisk metod.
Jag vet, men det var också det här jag sa till dig innan.
Jag vill att du ska säga.
Det är klart att det skapar. Jag tror att det kanske också typ så här, vad tror man som kvinna
att man kan
och få skriva och hur man kommer att bli bemött.
Ja.
Och typ, jag tror också att det kan finnas någonting i... Alltså jag tänker på till exempel hur Amanda Romare har blivit bemött med i sin bok. Det är klart att det i autofiktion ligger också ordet fiktion. Självklart är det mycket fiktion. Alltså, även om man skriver sig själv så är det ju... Och då menar jag inte bara så från tanken till text. Det är klart att det är uppskruvat, urballat, allt möjligt.
Mm.
Men jag tror också att det finns typ så här... ibland kan det vara som, jag kan känna ibland typ när jag blivit intervjuad och sånt, det är nästan som att man är ett polisförhör. Uh-huh. Och så blir man till sist själv.
Har du upplevt det här? Har du inte upplevt det här?
Och så blir man typ helt så, girl, typ, jag vet inte på vilken nivå vi ska prata med andra, för typ så här, jag har ju upplevt det i månad, jag har tänkt på det. Eller uh-huh. Det blir så helt så existentiellt och konstigt. Uh-huh. Och att man själv blir helt osäkrad i sin egen roll. Uh-huh.
Har du själv någon gång varit i närheten av en sån här upplevelse?
Jag vet, och man bara, va? Det är så konstigt. Uh-huh. Och jag tror att som kvinna går det ju inte att vinna, för att å ena sidan så tycker jag att autofiktion är den litteraturen som efterfrågas i stort från kvinnor, och framförallt unga kvinnor. Mm.
Den läsande publiken.
Den läsande publiken och den litterära och kulturella offentligheten. Alltså ja. Från
och förlagen, det är också så förlagen tror att de kan sälja en bok säkert.
Ja, det, jag har inte själv upplevt det. Nej. Jag har ingen aning.
Nej.
Men just med så en litterär och medial offentlighet och läsare liksom. Mm. Men så om man gör, så det är det som efterfrågas, men om man gör det så är man så, alla så, du är så jävla lat dålig författare som man skriver om dig själv. Mm. Men om man inte gör det så är alla så, handlar det här om det, alltså det går inte, alltså precis. Nej. Som vanligt när man är kvinna så går det inte att vinna.
Men din nya roman, den
va, det är fiktion.
Är det självupplevt?
Nej. Jag har en annan grej.
Jaha.
En helt annan grej. Hängde du med på den här Brian Noem-grejen?
Nej, alltså jag har bara sett... jag har läst någon liten text om det. Alltså det är han... den lite square-maken till Christy... Heter hon
Christy?
Christy Noem.
Mm. Och Christy Noem... berättar du vem hon är?
Ja, hon är en republikansk politiker.
Mm.
Och hon är tidigare guvernör i den liksom väldigt konservativa delstaten South Dakota. Hon var ju en riktig sån Trump-lojalist sen.
Ja.
En riktig. Och hon har också det här maga-face. Alltså, ja. Vi måste prata om det, för hon har ett specifikt liksom maga-utseende. Och hon blev den här, vad heter det på svenska? Minister för
inrikessäkerhetsminister.
Ja, precis.
Ja.
Och hon var väl den som... Nej, men hon låg ju bakom hela den här ICE.
Hon blev väldigt känd på internet för hon var ansiktet utåt för Cicot-fängelset i El Salvador.
Ja, just det, när hon stod och...
När hon poserade. Hon hade så här en sportig keps.
En jättesexy, tight tröja.
Alltså hon har en tight tröja på sig. Men hon är liksom väldigt så fixad. Ja, men det här ska vi också diskutera.
Ja,
liksom.
Ja.
Ja, men hon har väldigt fixat, eller så här, fixat hår och blablabla. Och det är liksom när de här människorna som liksom... satt i gallerbur. Ja. Och de gjorde en reklam från det fängelset där hon stod framför de här gallrarna och bara bla 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 bla. Ja. Och blev liksom ansiktet utåt för den här hon nya hårda ice. Hon hade en Rolex på sig.
Ja, precis. Jag hävdar att hon har det här maga-utseendet.
Hon har ju verkligen maga-utseende. Hon är ju liksom, hon är ju väldigt så höga kindben, stora läppar, långt, långt, långt hår.
Mm.
Och det här är liksom är en väldigt så vit feminin estetik.
Jag vill också säga
som många av de här Trump-kvinnorna har. Och det är liksom en estetik som i hög grad har formats eller förstärkts av den yttersta högerns tv-kanal Fox News.
Mm.
Och hon har ju då, men hon är ju inte bara känd för sin politik mot ICE, utan det, eller sin ICE-politik. Nej. Och de här fängelserna.
Hon är ju också avskedad nu.
Hon är avskedad nu. Och varför blev hon avskedad?
Nej, men han sparkade henne efter, jag tror det var två grejer. Dels var det ju det här fruktansvärda händelseutvecklingen i Minnesota där två
demonstranter
blev skjutna till döds.
Två vita, ja, mind you.
Ja, precis. Och därför blev liksom reaktionerna så starka. Men sen var det ju också att hon hade en relation... Folk verkar väldigt övertygade om att hon har haft en relation med sin medarbetare.
Ja, hon var otrogen åt sin make. Ja, men i alla fall, men hon har ju inte bara gjort den här ICE-politiken. Nej. Och det är det som är intressant i det jag ska berätta om nu. Ja. Utan hon har ju också varit en väldigt stark motståndare mot HBTQ-personer.
Ja, och abort ska man säga.
Och abort, precis. Mm. Men hon har bland annat gjort förbud mot könsbekräftande vård för minderåriga. Mm. Har varit en av de sakerna hon har drivit igenom. Mm. Hon har gjort så att i vissa delstater så kan företag neka HBTQ-personer service.
Mm.
Hon har varit med och hållit på med det här drag queen.
Just det.
Förbudet att man inte ska få vara drag queen och jättemycket olika lagar mot transungdomar och transbarn.
Ja.
Som utesluter transbarn från skolidrott, offentliga rum och inte har något antidiskrimineringsskydd.
Mm.
Och det är just de här lagarna om drag till exempel som är så intressant. För att för 3 veckor sedan så hände nästan en kliché. Och det var att det läckte bilder på hennes make, Brian Noam. När han, alltså bilder från en camgirl, när han har på sig en magtröja, tights och enorma fejkbröst som han står och håller i och han putar med munnen. Och då visade sig att han har en kink. En sissification eller bimbofication kink heter
vad är det.
Jo, det är en praktik ofta inom BDSM eller kinkkultur där könsroller kastas om. En undergiven partner, oftast en man, får ta en feminin roll. Det handlar om crossdressing. Så det har inte någonting att göra med trans, även om vissa som är crossdressing senare kommer på att de är trans. Men det har inte alls någonting med varandra att göra. Att vara trans handlar ju om identitet och det här är sexualitet. Så det handlar om crossdressing, underkläder, smink, smycken, parfym. Men också att tala och röra sig på ett sätt som kodas som feminint. Det är att man blir tilltalad med ett kvinnonamn eller feminina pronomen. Eller som Brian Noam som ville vara en good liten slut. Trots att det kallas liksom forced feminization, för det är det heter i kinken, så är det alltså en fantasi där alla inblandade har gått med på allt i förväg. Och tvånget är liksom en del av själva rollspelet, typ. Att man ska vara så, du måste vara en liten bimbo. Och de är så, jag är en liten bimbo. Och den feminiserade partnern kallas ibland då för sissy, och det är därför det heter sissification. Och en underkategori...
Sissy, hur stavar du det?
Alltså som
sis?
Nej, sissy, alltså S-I, alltså sissy. Fjolla liksom.
Jaha, okej.
En underkategori är sissy training, där den dominerade partnern successivt tränar den undergivna att bli mer ultrafeminin. Och de kunderna är liksom ofta till en stor del heterosexuella. Och då var liksom, när de här bilderna släpptes bland annat till Daily Mail på honom när han var... Då, Daily Mail fattar kanske inte riktigt vad sissification eller bimbification är. Men då, och ingen vet var bilderna kom ifrån. Men det sägs vara en sexarbetare som var alltså som inte hade medborgarstatus i USA, som insåg vem han var.
Hämnden.
Men det som hände här om förra veckan, det var att Channel 5, vet du vad det är?
Nej.
Det är världens bästa YouTube-kanal som drivs av en kille som är typ så vänster. Och det är lite så här Vice Gonzo journalistik. Och här om veckan så intervjuade de en av de tjejerna som dominerade Brian Noam.
Oh my God.
Alltså hon var helt otrolig. Hon heter Lydia Love, den sexarbetaren.
Nej, men jag skrattar lite nu för att jag sitter och läser New York Times och nej, men det är så rolig beskrivning av honom, för han har ju bott kvar i South Dakota, den här lilla stan där de har bott.
Och
han är så super square farbror som bara går runt och säljer försäkringar, och hon gör sin helt sinnessjuka konstiga politiska karriär.
Men han har ändå alltid varit så en väldigt tydlig, stöttat henne väldigt
tydligt.
Stått bakom henne. Och det här är ju då en anledning till varför Lydia Love, för att annars är det ju lite faux pas i sexarbetarcommunityt att man berättar om sina kunder. Men i den här intervjun då som Lydia Love gör med Channel 5 så säger hon typ så här, alltså när jag såg de här bilderna komma ut, för då var det att hon bara hade repostat de bilderna från Daily Mail, så det är inte hon som har liksom läckt från början. Då var hon så här, oh my god, jag kan inte fatta att min klient är typ gift med Kristy Noam. För då hade hon så här pratat med honom och hon är camgirl. Så hon har då, och hon är femdom community, det vill säga att hon är en kvinnlig dominatrix men online. Och hon hade aldrig kopplat att det var han. Eller hon visste inte hur han såg ut. Och så retweetade hon det, och då hon bara, alltså jag fattar inte hur, jag insåg att jag fattar överhuvudtaget inte hur media fungerar, och jag är typ så van vid att vara femdom. Och typ, det är ju typ så alla jag känner jobbar med det. Alltså jag har så mycket, hon berättade om folks kinkar, hon har en kund som har en mega kink att hon ska vara en tjej som inte får igång en bil. Så då är det att hon så här sitter och har så här en truck, så hon googlat upp så här truckljud på YouTube och sen hon sa, jag får inte igång den, och sen så är det hans jättestora kink. Så hon bara, alltså jag är helt liksom avdomnad för allt det här. Så när jag gjorde den tweeten så var jag så, jag typ, mina följare kommer att flabba. Ja. Men, alltså att det skulle bli liksom en nyhet. För jag var så, hur kan det vara intressant? För det är inte som att han ens är den sjukaste kinkpersonen. Men jag mindes honom för att jag har aldrig träffat en slatt med så big tits. Så att han var så, ingen har så big tits som Brian Noam. Och då, hon bara, jag har fått mest kritik av andra inom femdom-communityt, andra sexarbetare. Mm. Och så är hon så, men om ni vill ha era fucking Nazi clients, go ahead. Ja. Typ. Men jag hatar den här administrationen.
Ja, okay.
Jag hatar vad de gör med ICE och jag hatar hur de är mot HBTQ-communityt. Ja. Så att jag kände typ så här, och det var så jävla stark intervju. Hon är så jävla, du vet, hon sitter där i sin så här lilla blommiga klänning. Alltså exakt som när jag trodde att jag var en sån tjej här. Du kommer ihåg när jag hade den outfiten. Hon har så här lite blommig klänning, så här stora glasögon.
Ja, när du sa att du så här, särskilt man ut om man är typ en
tjej som sexpositiv tjej som har varit in the industry i flera år och nu pratar om det. Exakt. Ja. Hon ser ut exakt så. Mm. Och sen så, jag känner så ofta typ den här regeringen är så sjuk och man är så liten och man kan aldrig göra någon skillnad. Och här kände jag bara att jag kunde göra skillnad. Och inte genom att förstöra någons liv utan hålla upp en spegel mot de här människorna och säga att de här människorna marknadsför värderingar som de själva inte lever upp till. Och typ ser själva.
Exakt. Ja, och straffar andra för att de inte följer andra. De värderingarna.
Och hon bara, jag kinkshamar ingen. Nej. Men det här är människor som vill förstöra andra människors liv. Ja. Utifrån deras
kös.
Jag vet, alltså det var så starkt. Och sen så en, och vet vad det kostar?
Nej.
Att ha var hennes klient och vad Brian Noam har betalat.
Nej.
$25 i minuten.
Oj.
Eller hur? Ja. Men han var ganska snabb, sa hon.
Okay.
Så det var ofta 10-12 minuter bara.
Och hon... Men hur ofta var det?
Ja, men ändå ofta. Det var en av hennes stammisar. Ja, liksom.
Eller vadå, en i veckan typ? Eller?
Ja, någon i veckan. Och hon tror, hon var så här, jag tror, för att jag har nästan bara män med väldigt högpresterande jobb som håller på med bimbofication och sissification. Mm. Och han vill alltid bli, han vill alltid höra att han var en duktig liten slampa. Så det var det som var hans typ så. Han skulle spank himself. Och så var hon så jätteduktigt. Han bara, typ. Men, och då var hon så här, jag tror att det är en så, särskilt om man är en, den sortens man. Alltså det är en sån patriarkal press. Mm. Så att det blir som en tryckkokare. Så han måste hålla på med bimbification för att det är helt omöjligt att leva
för him.
Jag vet, men jag tycker också att det är så kul att hon har så här värsta, hon har värsta feministisk analys. Ja. Av honom typ. Ja. Och att egentligen så pratar hon om att vara bimbofication. Många kvinnor håller ju egentligen på med det också fast i sina liv typ. Alltså hon pratar om, då säger han Andrew, bara typ som Pamela Anderson, hon bara, nej men ännu mer typ, att man verkligen har så, alltså den föreställningen om en porrstjärna liksom. Men då tycker jag att det är intressant kopplat till Kristi Noam och den erotiserade Trump-kvinnoestetiken som ju typ är en sissification.
Ja, det är...
Alltså typ att man har så, jo, vet, man har ett sånt extremt, det är ju nästan så att det är lite så här, ja men det är ju nästan lite porrestetik med så jättelångt hår, jättegjorda läppar, tuttar, väldigt så vit, men det smink.
Jag tänker på, ja men jag vet, men jag tänker ändå på, för jag tänker, när jag tänker på Kristi Noam och framförallt den här ikoniska bilden då framför framför fängelsen, den fruktansvärda bilden, så är ikoniska som att det var något, men den är ju så jävla mörk.
Ja.
Nej, men att det är en kombination av den här vad heter det,
sissification.
Men det är ju också en dominansbeteende, att de är så liksom, de måste vara de tuffaste, de måste vara de mest brutala, de måste vara de mest liksom hardcore, inte, alltså de får inte visa någon
känsla.
De får inte visa någon nåd.
Nej.
Eller någon känsla. Och det är ju, jag tänker på Pam Bondi, säger man Bondi eller Bondi?
Bondi. Tror jag.
Ja. Som ju som också liksom verkligen, eller på lite grann Trumps pressekreterare, alltså de har verkligen, de måste vara de tuffaste av de alla tuffa. För att jag tänker den här fetischen är ju mer att och tänker också att få visa sig svag.
Nej, utan det är inte alls att man ska vara flickig.
Nej.
Utan det är att det är verkligen bimbofication. Att man är liksom en hora.
Ja, typ, men det är ändå så, jag får inte igång min bil.
En annan kink. Det var inte Brian Noms kink. Utan det var bara, hon gör alla möjliga sorters kinks.
Okay.
Nej, hans kinks var ju typ att han är en påstjärna. Och sen så tror jag inte, det är klart att han inte då, att han dominerar ju inte henne.
Nej.
Men jag tänker att det finns någonting i utseendet som är väldigt porrigt eller väldigt, väldigt förhöjd feminisering, som är ju sån performativ feminisering som också går igen i deras utseende.
Ja.
Men han vill ju vara en hora eller en slött.
Mm.
Och en bit in i intervju, och det är ju inte samma sak såklart som att stå framför det fängelset.
Nej.
Men jag tycker ändå att det finns något när man ser på den bilden med de brösten.
Ja.
Att det finns ju en estetik där som absolut är... Det är ju inte att han är en bebis eller att han är en liten flicka. Liksom.
Utan det är bara att han är väldigt feminin.
Precis. Så.
I en liksom, som en, vad heter det, tecknad figur.
Exakt,
liksom.
Exakt.
Och det kan man ju känna med det här maga-utseendet också taget till sin extrem.
Men
att det, det är så hur man så ritar.
Typ om man är en kåt kille på 80-talet.
Hur man ritar en tjej. Så ser det ut.
Exakt.
Men vad är det? Varför tror du att... varför uppstår den estetiken i den politiska kulturen? Är det som ett skydd eller är det som...
Men jag tror det är deras estetik och ideal.
Deras
ideal som handlar om en väldigt vit femininitet också. Typ. Och att vara en mamma och vara en sexy mamma.
Ja.
För det är också någonting som är lite så soccer mom.
Men jag tänker också då det enda sättet att vara en kvinna då med makt i de där miljöerna, det är att verkligen så här visa...
Var bimbofication.
Var 100% så här, men jag köper ändå in på de här idealen. Jag har ändå gjort brösten, så ni behöver inte vara rädda för mig.
Nej, precis. Nej. För det går ju inte att tänka där att man skulle vara så en osvinkad liksom, svart kvinna. Eller liksom. Det går ju
inte.
Det måste ju vara den drag. Och det är ju därför det är så kul att hon har ju varit så mycket mot drag. När hon har... hennes man är en crossdresser.
Undrar om hon har vetat om det här.
Då var det kul för att Lydia Love säger, alltså de har ändå varit gifta i över 30 år.
Ja, exakt, de är så high school.
Hon bara, jag kan inte föreställa mig att hon inte skulle veta om det här.
På något plan måste
hon
ha vetat om det.
Hon var så här, jag tror till och med att det är därifrån hennes hatfulla politik kommer.
Säkert.
Och hon bara, jag vet att det här låter helt sjukt, men den här tropen uppstår ju om och om och om igen.
Mm.
Och i mitten av intervjun så berättar hon bara, fan jag har lite dåligt samvete över att berätta det här, för jag vill inte outa någon.
Mm.
Men han är också besatt i hans fantasi, i hans kink, är att han suger mycket kuk.
Mm-hmm.
Och att han är verkligen a cocky slut.
Okay.
Och då är han Andrew så, okej, han bög. Och det hon sa, nej, och det är så, hon har sån djup förståelse för kink, så det hon sa, nej, jag skulle inte säga att han är bög kanske, men en duktig slampa suger ju mycket kuk.
Ja.
Så det ingår ju i den fetischen. Och hon bara, och jag skulle inte säga att den då per se betyder att han är homosexuell.
Nej.
Men i den kinken så ingår det, i hans kink så ingår det att han ger jättemycket oralsex.
Ja, okay.
Nej, men det är bara så... Alltså jag tycker bara det är så intressant.
Kul, det är så kul för att man ofta tänker man ju så här, alltså det är lite liksom lite banalt att så här, någon som hatar drag queens typ har man
som är crossdresser
att man tänker så här, nej men det måste bottna i alltså så här lätt kan det inte vara.
Nej, och så
men
så är det. Ja, men det är det de pratar om i intervjun också. Hon bara, och det här, och hon var så här, det är inte som att jag har en hippa som det heter på engelska att man har så tystnadsplikt. Så jag tycker också det är irriterande att folk har varit så arga på mig, men jag skulle aldrig avslöja mina klienter om det är bara i det här fallet för att hans familj och hans fru och en politik som han då stöttar skadar så många människor när han själv har den här kinken. Men alltså många av de här männen har jobb och platser i samhället så att det nästan blir en pastisch att det är det här de vill. Liksom.
Exakt.
Och hon bara, och det enda som känns sjukt nu om att vi sitter och pratar om det här, det är att jag skulle absolut kunna tänka att det ingår i Brian Noms kink att bli avslöjad och förnedrad på det här sättet.
Hon bara, fan också.
Ja, exakt. Så hon bara, det finns en
fan,
sida.
Fan, jag gör med tjänst.
Exakt. Oh, att det finns en sida i mig som är så här, han är hemma och gonar nu. Alltså han bara runkar från morgon till kväll typ. För att hon bara, med väldigt många av de här männen, just med sissification och bimbification, så ingår det i kinken att bli avslöjad. Till exempel, säger hon så, det är ju helt sjukt att han visar sitt ansikte.
Ja.
För att de som inte vill bli avslöjade med sina kinks, de cammar ju inte med ansiktet. Liksom. Men det är ju en del i det sexuella. Liksom.
Gud, vad jobbigt att vara en republikansk man fastlåst i den könsrollen.
Ja. Och hon säger verkligen alltså, det.
Det är en helt fruktansvärd plats.
Jag vet.
Man måste bara hata alla avvikelser. Man måste hata sig själv, alla sina fantasier,
ja.
Allt som går utanför. Det är en helt, vilket jävla fängelse, vilken otrolig terror.
Men då sa hon att det var kul att många andra som hon dominerar genom sissification och bimbification hade hört av sig till henne och bara, bra jobbat att du satt dit den där Brian typ. Så henne så demokrat, hennes demokratkunder hade varit så, bra jobbat girl typ, I see you. Så jävla roligt.
Gud, vilken spännande historia, det här hade jag ingen aning om. Alltså, jag kände till att han, alltså den här
exakt,
vad som hade hänt, men så intressant att
men
höra.
Men det är så intressant också för att hon säger typ så här, jag vill också, hon bara, jag har inte gjort någon media på det här sättet för att ingen vill ju prata med sexarbetarna. Nej. Man vill bara prata om och han är ett freak och han har köpt sex och bla bla bla.
Ja, han är ett freak, ja, precis.
Exakt.
Det är det enda.
Och, men hon, då är hon ju så här, hon jobbar ju med alla de här människorna och är ju så psykologiskt insatt i deras liv och har en sån också. Hon bara, det är sjukt för jag brukar alltid ha så mycket empati för människor, men här är det som att min empati har tagit stopp.
Den räcker inte.
För det är, och hon återkommer också till ICE typ, att det är så sjukt.
Det kan man ju verkligen förstå.
Jag vet, men så jävla gris, alltså love that bitch. Wow.
Ja, tur att man inte är en
Lydia Love.
Tur att man inte är en republikansk
man,
medelålders man.
Jag vet. Skulle du, när du hör det här, skulle du säga att en svensk Kristi Noem, och då menar jag inte det här med sexet utan jag menar liksom i offentlighet, den offentliga bilden är Isabella Löwengrip.
Fan vad roligt. Ja men hon, nej, alltså gud vad svårt. Jag tycker det är jättesvårt att kommentera folk i ens närhet utseende.
Nej, jag menar inte så. Jag menar typ så här att någon
jag förstår.
Nej, okej, jag ska säga vad jag menar med den frågan. För att vi har ju diskuterat senaste veckorna. Du har ju varit aktuellt och slöjade igen förra veckan. Pratade om könskapet. Ris. Och Moderaterna har ju, kan man säga, värvat eller knutit sig till Isabella Löwengrip, som ju alltid har varit moderat, för att hon ska få kvinnliga väljare att rösta på Moderaterna. Och jag menar, min enda parallell till Kristi Noem har inte med utseende att göra, utan att man är så ändå en feminin representation för en politik som har problem med kvinnliga väljare.
Ja,
ingen jämförelse i övrigt.
Nej, men jag funderar, det är faktiskt en intressant observation. Och men det var ju väldigt kul att läsa den där intervjun i DN förra helgen med Isabella Löwengrip.
Berätta om den.
Nej, men hon ska ju då valarbeta för Moderaterna och bakgrunden är ju, och det var det jag pratade om där i förra veckan, det är ju att vi har en situation i svensk politik där vi pratat om i podden mycket, där könskapet är väldigt stort, och det är också en trend i världen, republikanerna och så vidare i USA, men att män röstar mer höger och kvinnor röstar mer vänster. Men det som är intressant, det som händer nu som är intressant tycker jag och lite nytt, det är att vi har varit så otroligt upptagna av liksom männen som går till höger och liksom så här, de röstar på SD, och det har ju varit den stora berättelsen om svensk politik, det här otroliga framgångsreceptet som SD har hittat liksom. Och de har växt så stora, och det är såklart inte bara, men en övervikt av män med en viss typ av värderingar, som auktoritära, liksom reaktionära, konservativa värderingar som röstar på dem. Och då är det som att vi har varit så besatta av det är vi ju alltid, men liksom på så turbonivå av det manliga subjektet liksom i politiken. Det har varit allt som vi har pratat om, liksom varför blir männen så här, vad är det de har saknat, vad är det som har gått förlorat för dem, varför och varför är de så lockade av de här idéerna. Och samtidigt det som händer nu är att kvinnorna inte bara står kvar där de alltid har stått, utan verkar röra sig åt vänster. Och förra veckan kom det en undersökning som visade att unga kvinnor upp till 29 år, 2/3 av dem skulle rösta på ett rödgrönt parti. Och så det är liksom en aktiv rörelse åt andra hållet. Och det tycker jag är superintressant. Och kanske den rörelsen på något vis kan leda till, vilket jag tror är bra, till att det blir också att man börjar fundera över vad är det kvinnor, varför, vad är det för frågor som kvinnor saknar, vad är det som de bryr sig om, och varför det varit så underrepresenterat både i den politiska debatten och också kanske med, liksom i journalistiken. Och jag tror ju Isabella Löwengrip måste ju ses då som ett svar eller ett försök då från Moderaterna framförallt då, för de har ju en jättekris, alltså ja. Tidöregeringen har en enorm kris när det gäller kvinnliga väljare, och får de, om inte de kommer lyckas få tillbaka en del av de kvinnliga väljare som de har tappat, så kommer de att förlora det här valet. Och där kommer ju Isabella Löwengrip in, och så gör hon den här intervjun.
Ja.
Nej, men den är så rolig, för att hon är så här, ja, men jag älskar företagande och jag älskar Moderaterna.
Förlåt, ni? Inte älskar Moderaterna.
Nej, men det hon säger som du inte säger är också så. Jag tror inte kvinnor har förstått hur en regeringsbildning går till.
Jag tycker att det var helt bra sagt.
Jag tror inte kvinnor har förstått hur en regeringsbildning går till. Och jag ser som mitt jobb att liksom utbilda dem om varför det är viktigt.
Fast
att vi ska
se,
att vi ska regera. För det stora problemet för tidig regeringen är ju dels politiken, eller framförallt politiken som är helt sinnessjuk. Ja. Men nu också att man har sagt att man ska regera med SD.
Ja.
Släppa in dem i regeringen, det här liksom extrema partiet. Och då är hon så här, och därför ska jag förklara för svenska kvinnor hur regeringsbildning går till, a.k.a. varför vi måste släppa in SD i regeringen.
Nu måste jag säga, det är provocerande när hon säger sådär. Ja. Men jag tänker på när vi hade Irena Pochar i podden för ett tag sedan, och hennes nyhetstjänst. Och då vi pratade om att kvinnor är nyhetsundvika. Ja. Tror du att Isabella Löwengrip har en poäng i att kvinnor inte vet hur det går till?
Nej, det tror jag inte. Och jag tror att det vi också sa med Irena var ju att kvinnor är nyhetsundvikare också, för att de uppfattar att de frågor som de är intresserade av inte... Mm.
Liksom, ja, men det jag menar, de kanske inte är intresserade av regeringsbildande.
Nej, nej, det kanske de inte är.
Så att hon kanske har rätt i sak, menar jag, även om det är provokativt.
Jag tror att kvinnor har förstått att Tidöregeringen vill regera med Sverigedemokraterna, och de gillar inte det.
Nej.
Så att, om hon, jag tror att det är svårt att så här, förklara bort, om du förstår vad jag menar.
Och det
så
finns inte något bra sätt de kan paketera det på som skulle få högerns kvinnor att vara så här, okej, typ. Eller?
Nej, jag kan inte se vad det skulle vara, för då skulle det vara så här, okej, men tänk bort SD. Vad skulle du vilja då? Företagande, skatter.
Ja.
Men det går ju inte att tänka bort det, för det är ju hela liksom, det bultande hjärtat, liksom, själen i det här politiska projektet är ju Sverigedemokraterna är det största partiet.
Ja.
De har drivit den här regeringen, piskat den här regeringen på sitt dom-sätt.
På sitt sin feminization.
Ja, sätt framför sig.
Och men det är intressant,
tror att för att vi vet att Ulf Kristersson är en, gillar att bli piskad av.
Man kanske bimbofication, I don't know.
En politisk bimbofication.
Precis, och jag tjejmar ingen.
Nej.
Men det är ju bara tråkigt när det får konsekvenser för
oss alla. Det är tråkigt att hans kink ska få konsekvenser
verkligen.
För
det här har vi ju pratat politik. Mycket om. Exakt, men jag tror också så här att, eller vi har ju pratat om det tidigare under säsongen, att Moderaterna har ju gjort flera olika såna här utfall eller försök att nå en kvinnlig politik, och kanske att Ulf Kristerssons podd är ett försök i det. De gör ju in influencern Hanna Friberg efter att hon hade sagt att det var gick med matlåda.
Ja.
De hade ju en lunch med Emilia Deporé och Ebba von Sydow, och men jag undrar, jag har ju följt, nu har jag inte följt Löwengrip på liksom ett par år, men jag följde ju henne religiöst typ i 10-12 år. Mm. Och jag undrar, och jag tyckte alltid att hon hade någonting väldigt sympatiskt, eller liksom det är verkligen någonting i henne som fascinerade mig och liksom gjorde att jag fortsatte läsa. Mm. Men jag undrar om, jag tänker så mycket på om ett parti ska knyta sig till kändisar som får människor att rösta. Alltså jag undrar om det är en bra strategi för det första.
Mm.
För det är ju också så, är det en kvinna som pratar om politik, eller är det en politik för kvinnor som behövs? Förstår du vad jag menar?
Nej, jag förstår precis vad du menar.
Men sen så andra sidan kan man ju känna ibland, typ jag tänkte på det nu Jag såg någon intervju här en vecka på Aftonbladet med Norsi när hon Dadgostar, när hon fick frågan om varför hon hade haft typ en 40-årsfest där hon hade bjudit in influencers. Mm. Till exempel så pratade Carl Tuleus i sin podd om det här och tyckte det var lame typ att politiker vill ha influencers. Och det känns väl kanske mer som att det är åt vänster, och han är sosse liksom. Ja. Och det känns kanske som det är mer en vänsterhållning, att det är lame att knyta
att
till
sig. Att det är så kommersialism.
Exakt, eller att det är så här, varför ska vi, också det känns som att alla i vänster är så we included. Mm. Vi är ju så himla kritiska hela tiden, så vi kan ju inte ens vara positiva mot dem vi röstar på. Att det kanske är mer en strategi för högern, men ibland önskar man ju att vänstern också kunde ha den strategin.
Ja, men jag tror det är väl jättebra, jag har inga liksom åsikter, det är väl jättebra att knyta till sig, vi har ju pratat mycket om så här, en stor tält.
Liksom. Men tror du att det är en effektiv strategi?
Jag tror att det är jättesvårt att liksom plåstra över en sån här, ett sånt här sår. Ja. Eller ett sånt här, det är inte ens ett sår, det är liksom ett brott. Det är som att sätta plåster på ett lårbrott liksom, med Isabella Löwengrip menar jag. Att hon ska försöka jag tänker så, det finns en grund, om man zoomar ut lite så är det liksom, vi lever i eftersvallet av en enorm revolution som är den kvinnliga frigörelsen, och den har lett till en slags kontrarevolution som jag tror är liksom som är verkligen kraften i mycket av den här högernationalistiska projektet som vi ser nu. Det är ju också en jättereaktion mot kvinnans frigörelse, som jag är min förståelse. Och nu har den liksom motreaktionen blivit så stark. Och man kan ju titta, och jag tycker det är intressant just med de här unga väljarna. För jag tänker, vi har pratat om manosfären, och den här motreaktionen mot kvinnans frigörelse eller mot kontrarevolutionen, den föds och förstärks av de här digitala offentligheterna, de här radikaliseringsmotorerna liksom, som är så kraftfulla. Och jag tror att unga kvinnor är bara så här, nej men det här är för läskigt, alltså det här vill inte jag vara med om, vad är det här? Så nu kommer det liksom, det är mer så en dialektisk rörelse att nu har det kvinnans frigörelse, det kommer en backlash, men nu kommer en backlash på backlashen, tror jag. Mm. Och den tror jag är svår för Isabella Löwengrip att snacka bort.
Förstår vad du menar. Jag tror typ så här, för jag uppfattar inte alls till exempel att Isabella Löwengrip eller Hanna Friberg eller Emilia de Poreo och Ebba von Sydow var de som liksom ändå har visat sig i relation med regeringen eller med Moderaterna. Ja. Jag uppfattar inte att de är inte kvinnor som har en sån konservativ kvinnopolitik. Nej. Utan det känns ju mer snarare som att de försöker vara så här, typ, vi behöver inte tänka att högern behöver, de vill nästan så flytta samtalet om vad högern är.
Ja, men jag uppfattar att de försöker representera en höger som fanns typ när jag växte upp.
Exakt.
Nej, men som är så skatter, vi vill ha företagande och skatter.
Precis, och som inte har med den här konservativa, som vi har pratat om, med de här unga konservativa strömningarna liksom.
Nej, precis.
Men det känns som, och det känns som att de måste ju, partiet Moderaterna också vara intresserade av att inte tappa den bilden av sig själva.
Ja, och det är det man försöker göra nu.
Precis, men att det känns som att det är ju...
Den är svår, tror jag.
Den är svår för att den andra högern är så stark.
Nej, men den är så stark, och Sverigedemokraterna är den politiska grenen av den rörelsen. Och det är de man nu vill gå in i regering med.
Precis, det är svårt att...
Den är svår att liksom göra någonting med. Och de är väldigt starka... Alltså de är väldigt liksom sammanvävda också med deras nät liksom, operationer. Det vet vi också från TV4s, den här trollfabriken. Ja. Alltså det är samma värld. Ja. Liksom. Det är kopplingar till aktivklubbar, till våldsmiljöer. Så att den är sann, liksom, den kopplingen till alla de miljöerna. Ja. Och de är nu en del av regeringsunderlaget. Hur fan ska man snacka bort det med så entreprenörskap? Jag fattar inte det.
Det är så svårt att vara kvinna och höger dessa dagar.
Ja, det...
Alltså, honestly, jag tycker synd om dem.
Ja, om dem.
Men jag har inte sagt att jag är höger. Däremot så tycker jag också att det är viktigt med småföretagarnas rättigheter.
Mm.
Och du?
Det tycker jag också.
Okej, men säg det då, för annars kommer du förlora typ 11 väljare.
Det kan inte bara vara du som får reta mig.
Det
kan inte...
Tror du att det är bara jag som
retar? Det känns som det ibland.
Okej.
Ja. Men vad skulle jag säga? Tror du att Löwengrip kommer locka över några kvinnor över blockgränsen?
Det känns mer typ som att det kommer vara så gamla moderatgubbar som är så trevlig. Alltså förstår du, det känns som att typ Det är lite som när jag var så här på Riks och var så här, har ni kvinnliga programledare för att ni försöker kvinnliga välja till partiet? Och de bara typ hade aldrig tänkt tanken.
De bara, nej, exakt. Det är bara kul med lite
det är bara för att
härliga tjejer här.
Det är bara för att våra killtittare ska bli glada.
Ja.
Så jag har svårt att se det. Ja. Men jag har också svårt att se vem på vänster, vem skulle vänstern kunna... Alltså det är en svår roll att fylla.
Jo, men jag hörde att Henrik Schyffert första maj talade i Kalmar. Tror jag det kan vara...
Alltså, kanske mer, tror du inte? Alltså för att han, ja, eller i för sig, är det vet unga killar vad han gör.
Så här, det är mer mobiliserande, det är ingen så...
Det är mer, så här tror jag, att folk
nej,
som
unga killar
annars...
Vet ingenting,
nej, de vet inte. Så här, folk som inte annars kanske hade gått på första maj var så, fan vad bara att Henrik Schyffert ska vara där, och så gick de dit.
Tror du verkligen?
Jag vet inte, jag har inte sett så det blev, nej, men det är vad jag tror.
Vi får kolla på siffrorna.
Vi får kolla på siffrorna. Ja. Honestly.
Okej, men du... det blir en lång valrörelse.
Ah, inte för mig.
Det blir väl samma för alla.
Jag ska bara inte låtsas om det. Ja, men fan vad roligt alltså. Ska jag sissificate you?
Ja, det vore jättekul.
Ska jag dominate you? Ha, om du får välja, om du tycker, om du
jag
tänker
vill
i relation
dig.
Nej, ja, det är bättre om jag dominerar dig. Därför att jag tror inte ens att du kommer kunna säga typ så här, you're a bad little slut.
Vet du vad, jag skulle hellre vilja att du dominerade mig, för jag orkar inte. Alltså jag orkar inte.
Nej, det är det jag menar, och du har ju ett high pressure jobb.
Ja,
så jag, precis som, exakt, Isabella Löwengrip.
Jag behöver bara underkasta mig.
Exakt. Och jag, okay, ska underkasta dig och säga you're a good little fucking slut.
Där
kommer vi inte klippa bort. I alla fall, tusen tack för idag.
Tusen tack för idag.
Vi ses på tisdag med Mini Bambino. Mini Bambino.
Ja.
Maila in era frågor. cafebambino4@gmail.com. Disassocierar du? Disassocierar du?
Nej, men det är tankarna
du bara. Bara
och gör det. Så hörs vi då.
Det gör vi.
Ja.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.